Du lyssnar på Morden i Vaxholm av Margot Fransén. Uppläst av mig, Maria Lyckov. Kapitel 1. Fredrik tittade upp från datorn när den nya nattsköterskan öppnade dörren och kom in på expeditionen. Men Fredrik, är du kvar än? Klockan är snart 12. Har du inget hem att gå till? Sa hon och skrattade till. Jag ska bara göra klart det här. Jag har lite kvar att skriva, svarade han och återgick till att knappa på tangentbordet. Marie ringde om dödsfallet, så nu har jag skrivit ut dödsattesten. Jag tyckte det var lika bra att göra det på en gång, så att allt är klart inför den kommande veckan. Fortsätt du med ditt, jag är snart klar. Är det lugnt på huset? Ja då, de flesta sover redan. Det har varit mycket idag, förstår jag. Jag hörde att Henry hade rymt. Ja, han försvann före lunch. Polisen var ute och letade. Det visade sig att han klivit på Stockholmsbussen och sagt att han skulle till Palladium. Chauffören blev misstänksam och ringde hit. Han kände igen honom och förstod att han hörde hemma här på demensboendet. Irina fick ta bilen och åka och hämta honom. Fredrik har precis börjat som konsultläkare på kommunens äldreboende och är mycket noggrann i allt han gör. Det är alltid bäst att skriva journalanteckningarna på en gång, innan något annat kommer emellan och det glöms bort. Han riktigt ryser när han tänker på hur bristfällig dokumentationen är i många fall. Inte underligt att det blir felbehandlingar och förväxlingar av patienterna i vården lite nu och då. Under AT-tjänstgöringen på barnakuten, som han avslutade förra månaden, upplevde han att han blev mer eller mindre mobbad av kollegor och sjuksköterskor för att de tyckte att han var för petig och tog för lång tid på sig med patienterna. Det måste gå undan på en akutmottagning. Han hade långa samtal med föräldrarna till de sjuka eller skadade barnen och han blev alltid så berörd och ledsen när han fick in barn som uppenbarligen farit illa i hemmet. De äldre kollegorna tycktes blunda för missförhållanden och fullgjorde sällan sin plikt att anmäla till socialtjänsten när de behandlade barn som var vanvårdade eller skadade. Som om de inte ville stöta sig med föräldrarna eller lägga sig i familjeförhållandena. När han påtalade det möttes han ofta av en föraktfull blick och en fnysning. Vem tror du att du är? Kom inte här och försök lära oss vårt jobb. Vad vet du som knappt är torr bakom öronen? Själv gav han sig alltid tid till ett förtroendefullt samtal med föräldrarna, där han var tydlig med att redogöra för sina skyldigheter som läkare och att en eventuell anmälan till socialtjänsten alltid görs med barnets bästa för ögonen. Barn ska kunna känna sig trygga i hemmet och inte utsättas för försummelse eller bli slagna. Det gräsligaste han någonsin sett var den lilla flickan som var så utmärglad och svag att hon var nära döden. Men då insåg i alla fall överläkaren att en anmälan måste göras och barnet omedelbart omhändertas. Flickan som var 1,5 år var svårt undernärd och vägde 6,3 kilo, vilket är ungefär hälften av normalvikten för åldern. Hon hade bara fått bröstmjölk, råris, potatis och lite grönsaker av föräldrarna som var veganer och levde något slags hippieliv på en enslig gård i Norrtäljetrakten. De hade noga undvikit all kontakt med myndigheter. Flickan var född i hemmet och inte anmäld till folkbokföringen. De hade inte heller varit på varken mödravårdscentral eller barnavårdscentral och inte låtit vaccinera dottern enligt allmänt rådande vaccinationsprogram, då de menade att vaccination var onaturligt och skadligt och kunde ge upphov till autism. Lite pinsamt kunde det vara om det dök upp en familj från hans eget närområde och som han tvingades anmäla. Då kom verkligheten närmare inpå och han gruvade sig för att stöta ihop med familjen i den lokala mataffären eller så. Som familjen på Skarpö. Mamman hade kommit in med ett av barnen som hade en ful överarmsfraktur och ett stort blåmärke i pannan. Han hade ramlat ner från ett träd, sa hon. Men vid en noggrann undersökning upptäcktes flera gamla blåmärken.